Det var en man som var i himlen. Och han har skrivit en bok och berättat om hur det var i himlen. Han mötte flera av profeterna i Gamla testamentet. Han såg att det var massa barn som sprang omkring där. Han undrar vad det var för några barn. Jo, det var sådana som hade dött tidigt. Och så var det sådana som hade blivit aborterade. Så jag vet att det finns flera människor som... Vi hade en här i vår församling förut faktiskt. Som alltså, men jag har ju ett barn i himlen. Då måste jag se till att jag kommer dit också. Så hon blir frälst genom det. Han ställde massa dumma frågor, tycker han. Han mötte ju Jesus och han såg Guds tron på avstånd. Och det var några änglar som flög runt omkring Guds tron. Och så ropar de helig, helig, helig. Och då sa han, men tröttnar de inte? Och de håller på så i all evighet. Och då sa den ängel som han pratade med, varje gång som de har flugit runt omkring Guds tron så har de sett något hos Gud som de aldrig sett förut. Visst var det fantastiskt. Så att om jag idag ska predika om Guds frälsningsplan så är det bara lite grann som jag kan dela med mig utav all Guds härlighet och kärlek till dig och mig. Han frågade också när han var i himlen, men vad är den helige ande då? Och då tittar ingen på honom med, vet du inte det? Han är på jorden. Så han är här. Alla de här sångerna vi har sjungit idag, så är det så här, vi kan bara sjunga. Men om Guds ande får röra vid oss, så är vi liksom, wow, det är på riktigt. Alltihopa är på riktigt. Och det är likadant. Jag menar, ska du få ut någonting utav den här predikan, så måste du ju den helige ande var där och beröra ditt hjärta. Det beror inte på vad jag säger, utan vad anden vill utnyttja det lilla som jag kan dela med mig av, förmedla till det. För 6000 år sedan så skapade Gud himmel och jord. På 6 dagar skapade han. 7:e dagen vilade han. Och allting var mycket, mycket gott. Och Herren Gud sa till mannen, han gav honom denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö. Sen kan vi läsa hur i 3:e kapitlet i 1 Mosebok. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt? Så det första som djävulen gör, du vet, det är att ifrågasätta Guds ord. Idag så blir ju från barnsben så blir man i västvärlden indoktrinerad utav djävulens lögn som säger att jorden är 4,5 miljarder år och sådana här saker. Gud skapade världen på 6 dagar. Men det första som djävulen sa, alltså, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården. Alltså vilken klurig fråga. Han visste ju vad Gud hade sagt. Gud har ju sagt att de fick äta av allting utom Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården, men av frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Det var ju, Gud har ju sagt till Adam, han hade väl inte riktigt citerat Gud riktigt rätt. Eller om bara Eva liksom inte fattar riktigt vad som har sagt. För det står ju inte, men att ät inte av den och rör inte vid den. Gud har inte sagt att han inte fick röra vid den. De fick inte äta av den. Hon hade lagt till lite grann. Och då kommer ni att dö. Men Gud har sagt, då kommer ni att döden dö. Så liksom det är alltså viktigt att du och jag läser Guds ord som det står. Och inte dra bort lite grann och lägger till lite grann. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Här kan vi se, det är liksom första gången som vi ser Guds frälsningsplan. För då står det vidare så här: då sa Herren till ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud. Alltså här talar Gud om, alltså för första gången, att det kommer en som är föds av en kvinna som ska krossa djävulen. Sedan vet vi hur det gick, hur Kain dödade sin bror. Och men Gud, jag menar, Gud var ju alltså i en omöjlig situation, kan man ju säga, på ett sätt, va? För liksom, alltså, han hade sagt bara att de åt utav den här frukten så skulle de döden dö. De visste inte vad död var. Och nu så liksom, när synden har börjat att komma in, vet du, så har den en oerhörd förmåga att växa till sig och sprida sig. Och Kain, han dödade sin bror. Hur skulle Gud göra? Ja, det kommer förbannelse över honom. Men Gud gav också ett beskydd åt Kain. Det står alltså att och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som träffade på honom skulle döda honom. Alltså Gud hatar synd och älskar syndare. Alltså det är så fantastiskt. Men liksom när inte synden fick några konsekvenser egentligen, så bara den växte. Ondskan bara växte och växte och växte. Och alltså det är ett väldigt märkligt bibelord när det står så här att människornas ondska växer, och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Alltså det är ett oerhört starkt, alltså Gud ångrade sig alltså. Men så hittade han Noah. Han såg, här var en som hade ett rätt hjärta, som vandrade med Gud mitt i allt detta onda. Och så för här börjar en ny tid liksom i mänsklighetens historia. När alltså ondskan fick sitt straff. Syndafloden. Alla människor dog. Utom Noah och hans söner. Och hans familj där. Alltså, för Gud hatar synd. Och synd måste få sitt straff. Men så har Gud en frälsningsplan. Så han hittade en man som heter Abraham. Som trodde Gud. Och så sa han, jag kallar honom. Lämna ditt folk. Lämna din släkt. Gå till det land som jag ska ge dig. Och vi ska läsa det står i Romarbrevet. Nej, inte Romarbrevet. I första Mosebok 12. Herren sa till Abraham. Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så att här liksom växer Guds frälsningsplan fram. Han utväljer en man och från den mannen ska det bli ett folk som och där frälsaren sedan skulle födas som ska välsigna hela världen. Och så är det så idag. Förbannar du Israel så är det en förbannelse som går tillbaka på dig. Välsignar du Israel så blir det en välsignelse som kommer tillbaka till dig. Är judarna perfekta? Icke långt ifrån. Vi ser ju många gånger som Gud fick gå till rätta med sitt folk. Men Gud har bestämt att genom det folket ska en frälsare födas som ska välsigna alla folk. Och sedan så vet vi hur det gick. Via Josef så kom då alla judarna till Egypten och levde där i 400 år. Och så kom Mose. Och Gud kallade Mose. Och nu, det är ju fantastiskt alltihopa det som hände där. Alltså, det är när Herren sa till Mose. Nu kommer den sista domen över Egypten. Allt förstfött ska dödas. I natt. Men ni som slaktar ett lamm och tar blodet på dörrposterna, där kommer domen att gå förbi och ni slipper domen. Och Johannes döparen sa sedan, se Guds lamm som borttager världens synd. Blodet skyddade dem. Men Jesu blod är mycket mer. Den tar bort synd. Och så gav Gud Mose lagen. Det var 10 Guds bud, men det var många lagar. Det var det står så här. Okej, jag har inte skrivit någonting. Men alltså, någonstans ska jag ha det här. Jo, där är det. Den natten ska jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Jag är Herren. Blodet ska för er vara ett tecken på de hus där ni är. Till när jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Denna dag ska ni ha till minnesdag och fira den som Herrens högtid. Som en evig stadga ska ni fira den från släkte till släkte. I 7 dagar ska ni äta osyrat bröd. Redan första dagen ska ni skaffa bort all surdeg ur era hus. Till var en som äter något syrat från den första dagen till den 7:e ska utrotas ur Israel. Wow! Lagen kom. Och följde man inte lagen så blev det alltså död, straff. Direkt. Nu liksom, det gick inte när, om Gud bara liksom visade sin kärlek så, och inte det var tal om någon dom, så bara ondskan växer. Jag menar, det är ju egentligen så det fungerar i vilket samhälle som helst. Om det inte skulle finnas några lagar alls i vårt land, inte en enda lag skulle finnas, skulle det bli bättre då, tror ni? Vad härligt skulle en del tycka. Men vad skulle det sluta? I kaos. Och Mose fick lagen. Och så en dag så visade Gud templet, tabernaklet i himlen. Och så säger han till Mose, du ska bygga ett tabernakel efter förebilden som du har sett i himlen. Och så byggde han upp då templet eller tabernaklet med förgård och så var det ju ett tält och så var det det heliga dit prästerna gick in varje dag. Och sen var det allra heligaste. Och där inne var förbundsarken och flera andra saker också. Där 10 Guds bud låg. Och dit fick bara överste prästen gå in en gång om året. Och man hade ett rep om midjan på honom. För om man skulle dö där inne så fick ingen gå in och ta ut honom. För då skulle de också dö. Utan de skulle kunna dra ut honom. Alltså arken var så helig. Man fick inte ta i den. Så när de flyttade arken så satte de in stänger in under och så lyfte de och så drogs den utav oxar på en kärra. Det var en gång, det var på Davids tid, så snubblade oxarna och vagnen höll på att välta. Och en var snabbt framme för att inte arken skulle välta. Och han föll ner död. Alltså, vi lever i nådens tid. Men synd är lika allvarligt idag. Rätt intressant. När det gäller Noas ark så såg du exakt vilka mått den är. Hur lång den är och hur bred den är och vilken höjd det är. Idag så vet vetenskapen, alltså har man kunnat räkna ut att ska man bygga en båt som ska vara alltså det absolut säkraste, så ska den ha den måtten som arken, Noas ark. Och det förhållandet mellan längd och bredd. Men Gud visste detta. Det här tabernaklet, det var ju också väldigt exakt hur det byggdes. Så berättas det under första världskriget. Så var det var väl länge, jag kan dåligt med historia, men de var i alla fall nere i Afrika och stred. Och de hade ju tält med sig då till soldaterna. Och de blåste sönder hela tiden, gång på gång. Men då var det en som kom på, alltså om vi bygger ett tält efter de mått och principer som de byggde tabernaklet, så gjorde de det. Det blåste aldrig sönder. Så liksom alltså i detalj så har ju Gud varit med. Och ni vet alltså nu judarna på Jesu tid, så var det ju så alltså att särskilt fariseerna, de var ju så angelägna att följa lagen. Så att och de lade till fler och fler lagar, alltså, så att man fick inte gå med ett visst antal steg på sabbaten. Alltså de fördömde Jesus, för han botade sjuka på sabbaten. Va? Det är inte klokt, han bryter ju mot Guds lag. Man får inte arbeta på sabbaten. Eller att lärjungarna gick och när de ut och gick och så tog de ax och åt. Det fick man göra. Men de gjorde ju på sabbaten. Det var ju ett arbete de gjorde då när de tog. Alltså förstår du, lagen hade blivit... Och nu ska vi gå till Hebreerbrevet. 9 kapitlet. Där står det så här. Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. I tabernaklet inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades för det allra heligaste. Dit hörde det förgyllda rökesaltaret och förbundsarken som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta ska jag inte nu gå in på i detalj, skriver Hebreerbrevets författare. Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästen in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet går endast överste prästen in en gång om året. Och då aldrig utan blod. Som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Därmed visar den helige ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats så länge det främre rummet består. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs, men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. När Hebreerbrevet skrevs så fanns ju templet fortfarande i Jerusalem och judarna följde ju de här lagarna och ordningarna. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar så är det i fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blir Kristus offrad en gång för att bära många synder, alltså alla synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer, och inte tingen i deras verkliga gestalt. Vi lever inte under lagen. Det där är det ju många, eller en del kristna som liksom missuppfattat. Vi lever inte under lagen. Nej, men då kan jag göra som jag vill. Det är inte alls så det är frågan om. Men det är inte genom laggärningar som vi blir frälsta. Om detta vittnar också den helige ande för oss. Detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sedan ska jag lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträder ska aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Ja, men vad betyder det här för oss nu då? Jo, i den 19:e versen så står det så här. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Alltså, nu. Ni vet, när Jesus dog på korset, så samtidigt som han dog, så var det förlåten, det var det här draperiet som hängde före det allra heligaste. När Jesus dog så rämnade förlåten uppifrån ända ner. Men här säger Hebreerbrevet att Jesus är förlåten. Och när han dog på korset så är det så här. Och därför så uppmanar Hebreerbrevet här oss. Gå ända, nu får du gå ända in för tronen. Du kan komma till Gud. Det är en uppmaning. Vi fortsätter att läsa så står det så här. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför, det är en uppmaning. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse till den som har gett oss löftet är trofast. Alltså, Martin sa det behöver man göra en gång om dagen. Ja, minst en gång om dagen. Så tar du och bara, alltså du och jag, du som är frälst. Och vi är frälsta, vi som är här. Och du som lyssnar på bandet säger, om du inte är frälst, se till att bli frälst. För att när man blir frälst så blir man inte bara ren, inte bara förlåten, inte bara en ny skapelse. Utan alltså, du är helig. Du är rättfärdig. På grund av lagen, nej. Det var bara en skuggbild av vad som skulle komma. Utan bara för att genom Jesu blod så har du rätt, så är du, när du tror på Jesus så är du rättfärdig. Och du kan gå ända fram till Guds tron. Det står i Efesierbrevets andra kapitel. Så står det en fantastisk vers där. Det står i första kapitel, fjärde versen. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden i frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. Alltså, vi sitter där. Förstår du alltså att när du har din stund med Herren så kan du, det är bra att fantisera. Alltså, tänk att du går in och nu går du inte i det templet som var nere på jorden utan i det himmelska templet. Så går du in genom dörren, för Jesus är dörren, så går du in där i det templet och så sätter du dig där med fadern. Då är dina bekymmer, när du är där så är du bara tillber honom, du bara ärar honom. Och bara tackar honom för hans fantastiska frälsningsplan. Du har inget dåligt samvete när du är där. För du är gjord rättfärdig och helig. Du är uppmanad att gå in där. Låt oss. Du är uppmanad att gå dit. Lite grann det som Martin sa. Koppla ur den här världen. Det är så lätt att allting som vi har runt omkring oss på något sätt kväver oss, va? Det är därför så jag säger, låt oss gå där in i himlen. Till nådens tron. Vi ska läsa ett annat bibelord. I Hebreerbrevet 4 så står det så här. Ty Guds ord är 4:12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Alltså, vi är fullkomligt rättfärdiga inför Gud genom Jesus. Men sen så vet vi att ingen av oss är fullkomlig. Nej, men vi ska göra räkenskap en dag, ja. Och vi ska så till svars. Men så står det så här. Men vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Om vi fortsätter där vi läste förut i Hebreerbrevet 10. Där det står då, låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse till den som har gett oss löftet till trofast. Så står det också, låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del av förvana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Så att livet är fortfarande allvarligt. Du kan inte liksom, Gud är nådig och barmhärtig. Jag kan ju alltid be om förlåtelse. Ja, om vi bekänner våra synder så han trofast och rättfärdig så han förlåter oss. Nej. Gud är helig. Men det finns inget bättre för oss att göra än att gå in vid det allra heligaste. Vi har rättighet genom Jesu blod. Där. Det är det viktigaste i den där predikan. Gå dit. gå dit. Vi kan göra det nu. Vi kan ta en stund här bara vara inför Herren och be tillsammans. Men det viktiga är att du gör så här. När du bara du och han. För det är kanske de allra viktigaste stunderna. Men nu vi ska gå inför Herren tillsammans här. Jag prisar dig Jesus. För att nu, just nu, så kan vi bara gå in i det allra heligaste. Genom ditt blod Jesus så har vi rättighet. Och vi kan frimodigt, Herre, gå ända fram till nådens tron. Jag tackar dig Gud för din kärlek. Vi tackar dig Gud för din frälsningsplan. Som vi kanske behöver en evighet för att fullkomligt förstå. Men tack att vi just nu får gå ända fram till dig. Och vi bara tackar dig. Bara ära och upphöja dig. Tackar dig Jesus. Tackar dig helige ande för att du gör det här levande för oss. Herre, tack för att du har lovat att alltid vara med oss. Jag tror att det är bara så att de här gym har någonting som går in i våra. Så att de vill bara störa oss. Men vi låter inte oss störa oss utav det. Utan vi är bara inför ditt ansikte här. Och att vi kan vara där frimodigt. För du har förlåtit oss. Och du har renat oss. Och vi är dina barn. Och därför så vill vi lyssna till dig och bara vara här i din närhet. Prisa dig för att du är här. Tack Herre för att livet får de rätta proportionerna när vi är nära dig. Jag ber också att du ska välsigna mina trossyskon här. Att vi ska hjälpa varandra. Förmana varandra, uppmuntra varandra. Så att din plan med våra liv får gå i fullbordan. Tack för din välsignelse i våra liv. Tack för blodet Jesus. Tack för blodet. Amen. Se. Se. Jag är med er alla dagar. Amen. 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 Ska vi avsluta på det här sättet idag? Maria var tvungen att åka iväg. Så att vi bara låter Guds ande få fortsätta och styra och leda våra tankar. Så fortsätter vi gemenskapen sedan vi runt kaffebordet. Amen. Amen. Men just att vara. Förstår du, även om vi är flera stycken här nu, så kan du vara ensam med Herren just nu. Bara du och han. Bara du och Gud. Vilken fantastisk frälsningsplan som Gud har fullbordat. All ära till honom. Amen.